fantastiskt avsnitt upplagt för er. Vi är så spända och det ska bli så kul. Vi kommer hälsa Helene Barnekow varmt välkommen som gäst. Och vid min sida har jag också naturligtvis Mats Georgsson, min parhäst. Vi kan väl börja med damerna först, så får Helene presentera sig lite och sen så får du säga några ord, Mats.
Ja, men tack Alexander och tack Mats också. Så otroligt roligt att vara här. Helene Barnekow heter jag. Jag har väl 30 år i näringslivet med start någonstans i produktchefsrollen till olika roller inom marknadsföring, varumärke, försäljning, vd-roller. Oftast inom tech, och sen knappt ett år tillbaka så jobbar jag faktiskt försöker jobba inom crossroaden mellan varumärke, organisation, kultur och förflyttning. Plus att jag jobbar i ett antal olika styrelser. Så väldigt kul att vara här idag.
Och vad säger vi om dig, Mats, då?
De som har hört förut blir väl ledsnat på mina introduktioner, men jag har också jobbat i sådär 30 år med varumärke. Det är både akademiskt och praktiskt. Jag jobbade praktiskt i olika roller. Jag har drivit ett konsultbolag i 20 år inom området. Och jag har också jobbat på Stockholms universitet. Jag är doktor i marknadskommunikation från USA.
Och jag som hälsar er varmt välkommen heter Alexander Tudoran. Och jag har jobbat ungefär 20 år med varumärkesstrategi, varumärkesanalys och varumärkesvärdering. Älskar statistik och marknadsföring och det landet däremellan. Det här ämnet har vår kära, min kära kollega Mats Georgsson kommit på och faktiskt bjudit in Helene som är en gammal kompis. Och jag satt och gjorde lite research på det och ska ge lite kort introduktion till ämnet innan jag lämnar över bollen till Mats. Som ni alla vet så bygger man upp ett varumärke genom en kombination av faktorer som till exempel produktkvalitet, kulturella associationer, kundupplevelse och närvaro i samhället. Dessa element bidrar ju då till att skapa en starkt och positiv bild av varumärket i konsumenternas sinne, oberoende av traditionell marknadsföring och PR. Exempel på detta inkluderar om en organisation som tar ansvar för miljön, har en stark CSR-policy och engagerar sig i samhällsfrågor samt erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster med en anständig kundservice. Således kan varumärkesbyggande gå bortom kommunikation och bli en integrerad del av företagets verksamhet och identitet, vilket ökar dess trovärdighet och lojalitet bland konsumenter. Vad säger du, Mats? Har jag förstått dagens ämne rätt?
Det var väl alldeles utmärkt påläst, måste jag säga. Men jag är inte dugg förvånad. Men jag tycker ju att det där, hela det här ämnet är ju nästan varför den här podden existerar. Att det handlar ju egentligen om hur man driver företag ytterst sett, hur man skapar efterfrågan och så vidare. Och jag tänkte på det här just för att mitt elddop var, tycker jag, när jag kom in på Ericsson. Det här är alltså 20-25 år sedan. Jag jobbade med mobiltelefonerna. Och det var när man var mitt i det här enorma kriget med Nokia. Och Ericsson fick ganska fett med stryk, helt enkelt. Och det där drabbade en som marknadsförare när man då skulle svara upp varför det inte gick bättre. Och man förstod ju liksom på något sätt att så här, det handlar ju jättemycket då om produktdesign. Det handlade om att Nokia hade stoppat in ett spel som heter Masken i sina mobiler, medan vi hade patiens, vilket dissades av väldigt många människor. Sådana saker, samtidigt då som jag la ohemul tid på att försvara liksom våra reklamkampanjer och vår slogan och sånt där. Och samtidigt så visste jag ju så här att det spelar ju nästan ingen roll. Reklamen var en hävstång. Om allting annat hade gått bra så hade vi fått en jättebra hävstång, vilket Nokia fick på Connecting People och sådär. Men när det inte gick bra så ville ju jag egentligen lägga liksom min tid mycket på så här, produktutvecklingen, på industridesignen och så vidare. Och det var väldigt svårt att göra. Men jag kände faktiskt att Helene och jag var på samma våglängd liksom i det där. Samtidigt som det var väldigt svårt på den tiden. Det fanns liksom inte terminologi, det fanns inte struktur. Man kunde inte ens köpa konsulter, hur mycket pengar man än hade i världen. Så att när det här ämnet liksom kom upp och vi skulle göra en speciell podd om just det här bortom reklam, då bara tyckte jag så här, ja men Helene måste jag ju få med in här. Så det var intro till dagens ämne, kände jag.
Helene, varför är det då så svårt för företag att tänka bortom kommunikation och möjligen hållbarhet när de jobbar med varumärke? Vad tänker du kring den frågan?
Ja, men, ja det är ju, och det är så intressant att lyssna på det du säger, Mats. För det är klart att massa har hänt sedan då när det nu var 97 eller 98 eller vad det är vi pratar om här. Någonting sånt där. Men jag tror det finns en fundamental sak i detta, och även hur ni pratar om det nu, som jag tror är egentligen är viktigt, att man har connectat ihop varumärke med marknadsföring och kommunikation. Man har inte satt ett team tillsammans som är varumärke och produktledning, utan man har satt varumärke och kommunikation eller varumärke och marketing. Så det har liksom blivit associerat från början med det. Och när vi jobbade tillsammans med Stå för så länge sedan, så var det första gången jag var inne i en strategisk varumärkesdiskussion. Jag hade varit inne på produkter, marknadsföring och kommunikation, men inte strategisk varumärkesplattform. Och det var första gången jag också insåg att egentligen det handlade... Jag lärde mig ju då när vi gjorde det här, och att jag kände att den här insikten kom, att det handlar mycket mer om vad går in i produktdesignen, i just specification designen som du pratade om, games till exempel, men även vad som går in i organisationen, i kulturen, i ledarskapet, för att ett varumärkesplattform måste stå på autenticitet. Och det kan man inte göra om man bara kopplar det tillsammans med sin kommunikations- eller marknadsföringsaktivitet. Och det är klart att det har hänt mycket på de här åren. Men varför är det fortfarande, jag tänker att din fråga är fortfarande så relevant, varför, för det är fortfarande svårt för företag. Så jag tycker att frågan är fortfarande, även om det har hänt mycket, så är det fortfarande otroligt relevant. Och jag försöker jobba lite grann i det här korslandet nu mellan varumärke, organisation och förflyttning och ledarskap. Och vad jag upplever är ju, jag ska säga om jag två saker, den första kanske låter utmanande för de som lyssnar, men jag tror det finns alldeles för få vd:ar som är intresserade. Egentligen så passionerat intresserad, så att man har både hjärta och hjärna som kan koppla ihop att det handlar om ens affär på det här viset. Därför måste man faktiskt tänka på det i en helhet. Och det andra skulle jag säga är att organisatoriskt är vi fortfarande alldeles för organiserade i silon. Så att det här året ska vi satsa på vårt varumärke. Så nu går vi en påse pengar till varumärkeschefen. Nästa år så, nu ska vi med sann fokusera på forskning, utveckling eller någonting. Så här, nu går det pengar till produktutvecklingen. Nu går det till organisation och ledarskap ett annat år. Istället för att man tänker att vad är det jag ska egentligen uppnå? Och vad varumärkesplattformen ligger ju där som en plattform för allt detta vi precis pratade om. Och det väldigt få bolag som, och vd skulle jag säga, som tänker på det på det viset.
Mats, vad tänker du kring Helens reflektion?
Jag tycker att det är rätt intressant just det här att vi hade ju den här gemensamma upplevelsen så här, hur det var på slutet av 90-talet. Och då kan man säga så här, då förstår jag det mer, därför att om man då tittar på så här vad som var världens största varumärken då, det var ju så här fortfarande liksom Coca-Cola, Nike, McDonald's, väldigt mycket så här Kellogg's, Cornflakes, så här klassiska konsumentvarumärken, väldigt mycket kommunikationsdrivet ändå. Upprepningar och så vidare, ständig påminnelse, så kallad i princip tjatreklam, alla Procter & Gamble och så vidare. Jag kan förstå liksom att man tänkte mer så då, men om man tittar idag, världens största varumärken heter ju liksom Google, Samsung, Facebook och så vidare. Alltså de är ju teknikdrivna allihop, de har ju drivits av en djup konsumentförståelse, alltså hur tänker folk som använder de här grejerna, vad betyder det för dem i deras liv, vad är det för emotionella grejer, och så kopplar man det då till disruptiv ekonomi, teknologi och så vidare. Så jag blir ändå så ganska förvånad idag när man har fortfarande attityden i många företag att det är så här, och så har vi så här kommunikation, varumärke, hållbarhet där borta, bort med det, det är ju inte operativt. Och jag tycker det finns ju ingenting som är mer operativt. Så jag är lite förvånad egentligen att det är så här idag.
Och du har ju helt, alltså det är ju jättespännande det du säger, att det här, alla som var på topplistorna då nästan har ju nu bytts ut mot teknikdrivna bolag egentligen. Och när man tittar på vem aspirerar man mot, så är det ju mycket teknikbolagen där det och på något sätt så har det kommit in en annan spelare i bilden här också, känner jag, som kanske ibland komplicerade, för nu har vi också syftes, har vi också purpose, har vi syftesplattformar och vi har visioner och vi har varumärkesplattformar. Det är mycket att ta, det är mycket att förhålla sig till, tror jag. Om inte man för din varumärkesplattform måste ju bara vara ett uttryck för ditt syfte, och så har man hållbarhetsmål och andra saker som också ska bakas in i detta. Så att någonstans tänker jag att och teknikföretagen som då, precis som du säger, på ett sätt liksom går i spetsen, för det blir så fundamentalt det som man påverkar i, det är lite mer fundamentalt i mitt liv än om jag har nya flingor på köksbordet liksom på något sätt. Men på något sätt så tror jag att man kommer tillbaka, att man inte, om inte vdn är eller liksom någon som är chief operating officer eller vd är otroligt intresserad och tror på det, så hamnar det ut i silon, och då sitter varumärket fortfarande där med marketing och även på, eller absolut på techbolag, så är det ju fortfarande en eftertanke liksom. Nu ska vi snart go to market. Då blir man del av go to market streamen. Nu ska vi snart go to market. Vad är det vi ska säga egentligen? Och då hamnar varumärket in i den. Där ska det ju inte alls vara, tycker jag. Ja. Det kommer ju långt innan. Och hela den här varumärkes, om man tänker så här, ska vi ta det här till marknad? Då kommer ju hela den där liksom checkpointen på något sätt. Står vi för detta som varumärke? Bygger det verkligen vårt varumärke? Kan vi, liksom, om det här och det här händer, det här är ju en jättestor fråga för teknikbolagen. Om det nu går fel med den här chat-GPT som vi har lanserat, vad händer med vårt varumärke när plötsligt vi avslöjar alla Säpos hemligheter som man kan gå in och fråga för att det var sårbarheter i det? Till exempel, vad händer med mitt varumärke då? Så jag tror att det ska ju spela en helt annan roll. Men på något sätt så sitter den fortfarande där med marknadsföringen, och marknadsföringen kommer in som en del av en go-to-market aktivitet på något sätt, tror jag.
Ja, go-to-market är ju redan i sig
nu blir det väldigt taktiskt här.
Ett sånt hemskt begrepp liksom. Ja. För att underförstått är det så här, först sitter vi och gör någonting väldigt viktigt. Och sen går vi till marknaden och säljer den.
Eller hur?
Men det
gå in på teknikbolag idag, och det är liksom en stor del av hur man jobbar är ju när man kommer in i go-to-market-fasen. Men jag fick en annan tanke när ni pratade om detta nu. Varför är det fortfarande så här? Jag tror faktiskt också att det är ganska så fundamentalt att alldeles för få företag jobbar insiktsbaserat. Man jobbar i utgångspunkt för man själv vet vad man kan, det har ju alltid gjort, och man ska streamlina, och man har KPI:er och man ska mäta allting. Medan om man jobbar insiktsbaserat, vilket jag tror otroligt mycket på, då går man ju ut först. Då går man ju inte liksom go to market när man redan har gjort allt sitt jobb egentligen och bara ska lägga på kosmetik, utan då är man ju insiktsbaserad. Då går man ut verkligen och lyssnar. Och när man då lyssnar så måste man ju då, det som jag ofta pratar om, kundbesattheten, då måste man ju koppla det till sitt eget varumärke om man ska ha någon nytta av det på något sätt. Och då tror jag att man kan, då tror jag det finns större sannolikhet att man börjar tidigare och tänka varumärke som en plattform för det man gör på något sätt.
Jag måste ju bara berätta, det här tycker jag är roligt apropå, just som man säger så här, idag är det techdrivet och insiktsdrivet och så vidare. Men faktum är att även de där gamla konsumentvarumärkena var ju ofta mycket snyggare uttänkta saker än vad vi kanske ger dem credit för. Vi tror att det bara var liksom en enorm reklammaskin. Men en kul grej, Kellogg, alltså Cornflakes, kom till av egentligen anledning nummer ett var okej, vi har en stor arbetarklass och så vidare som behöver bra näringsfull frukost. Men en annan grej var faktiskt att Kellogg själv, han var syftesdriven, förstår ni, för han var väldigt djupt religiös, han var kväkare eller någonting. Han var väldigt orolig för att folk onanerade för mycket, på riktigt. Och då var tanken på den tiden att om man åt mat som inte hade så mycket starka smaker så skulle man liksom vara mindre benägen att självbefläcka sig. Så hela cornflakes kom till liksom dels för att vara näringsriktigt och dels för att få folk att sluta onanera. Liksom. Och detta skapade man sedan hävstång på även då kommunikativt med liksom god morgon och så vidare. Du äter med mjölk och hela den kommunikativa grejen. Men det är just den här insiktsidén, det syftesdrivna och sen med hävstång av reklam. Som är ganska elegant. Om man tittar på väldigt mycket, så Procter & Gamble och sånt där, och Unilever och alla Coca-Cola, alla de här, så finner man samma mönster av att det är faktiskt väldigt mycket produktutvecklingshistorier. Och det har liksom fallit lite i glömska, tycker jag, när man tittar på idag.
Jag är väldigt tacksam över att vi kommer bli ratade nu på PG-18. Och kanske för, med tanke på vad du sa just. Det var väldigt spännande och intressant för mina öron. Men jag hoppas att inte vi får något stämpel.
Nej, det är på Cornflakes alla tre. Så det är
absolut. Däremot så tycker jag att det var väldigt intressant insikt som Helena delade. Just det här speed to value, om man ska använda någon slags konsultfloske. Liksom, att man involverar på ett tidigt stadium för att man inte ska go to market utan man är i marknaden redan i insiktsarbetet. Det tycker jag är en väldigt bra tanke så att säga, för då blir det inte branding eller varumärkesbyggande utan då blir det liksom någonting rejält som man levererar genom att man lyssnar. Det tycker jag är en väldigt intressant insikt som Helena kom med där.
Ja, och då tror jag också man har ju mycket större chans att och det här jag menar att det hänger ihop. Om man gör det, om det blir en sätt att arbeta, då blir det också en del av kulturen. Då har man ju mycket större sannolikhet att man kan både utveckla sitt varumärke och att man kan utveckla sin affär och att man att allt, liksom allt för som du säger i början, att det här handlar ju om ens affär. Det handlar ju inte om att man ska sätta kosmetika på någonting, utan det handlar egentligen om affären. Jag tror att insikten är en sån nyckel till att man ser det på ett annat sätt faktiskt.
Nu måste jag bara ställa en lite halvspontan fråga, men jag blev nyfiken på det här. Du har ju verkligen gjort en jättekarriär, Helene, med att du har gått från liksom produktled och marknadsföring och så vidare och tagit steget upp till vd-nivå. Vad har du haft för erfarenheter när du liksom har klivit upp på vd-nivån? När du liksom ser dirigentrollen, om man säger så.
Dirigentrollen, ja. Ja, men det här, när du säger det så tänker jag också att det är inte så många som kommer från produkt- och marknadshållet in i vd-roller heller. Ofta kommer man från P&L, sales och kanske CFO-håll, vilket blir ett annat, jag tror det är en del av att jag kanske har en annan filosofi på det. Men, nej, men jag tror att dirigentroll är ett bra sätt att, vilket jag tror att vi behöver lite mer av om man tittar på både de här frågorna men även generellt att det handlar ju väldigt mycket om det. Jag tror att jag har ju fått ta med mig den här insiktsdelen som jag ju lärde mig där på något sätt och den har jag ju haft med mig både i jobba utåt och jobba inåt, alltså både lyssna på kunder och stakeholders och andra men även lyssna inåt, att den är så otroligt viktig. Och är man väldigt fokuserad på det, då är det också mycket enklare att också liksom logiken, varför måste vi göra detta? Varför behöver varumärket utvecklas på det här sättet? Det är mycket enklare att, för det tror jag är en annan risk med varumärket, var det än sitter på något sätt, att det blir så godtyckligt, det blir så subjektivt och alla kan tycka till. Mats, när du gjorde Make Yourself Heard för Ericsson, så många proffstyckare det fanns, vi hade en lång lista på dem, eller hur? Oavsett vad kompetensen tycker, och så är det inte med tekniska saker. Har ingenjörerna kodat eller de som kodat så går man inte in och synar koden när man sitter på marketing. Men produktutvecklare har ofta rätt starka avsikter om både marknadsföring och varumärke om man vänder på det. Så jag tror att var så där nära i insikten. Och sen, jag tror att det är skönt ett bra ord. Liksom, också kunna, jag tror att vd måste kunna stå och prata om, som vd måste man kunna prata om sin varumärkesplattform. Det är inte någonting som är marknadsavdelningens liksom sidoprojekt. Jag tror man måste kunna prata om sin, återigen, både med hjärta och hjärna om varför man tror på sitt eget varumärke och hur man ser vilken roll spelar detta. För det är ju så otroligt viktigt, och det är inte bara viktigt, det är viktigt externt, men det är ju extremt viktigt internt. Det är ju jätteviktigt, för de stories som byggs kring varumärkesplattformen är ju ofta de stories som medarbetarna mest är motiverade av. Det är ju det man, och man vill ju vara stolt, man glömmer bort ibland, jag vill vara stolt över det bolag jag jobbar för. Och det är jag ju inte bara för att det kommer en enskild produkt var tredje år som jag tycker är cool, utan det är jag ju för att jag tror att varumärket står för de saker som vi tror på, och att det dessutom tar sig riktiga uttryck.
Ja, jag tror ju ibland att, alltså, vissa reklamkampanjer undrar om de inte haft egentligen långsiktigt större effekt genom att man har talat om från egna anställda vad man står för.
Ja, exakt.
Och gett dem inspiration att göra saker på ett annat sätt. Men det är väldigt svårt, för är det för långt emellan, då blir det motreaktion istället. Så det är verkligen en balansgång.
Men hör ni som har varit kompisar så länge, vad har hänt de senaste 20 åren då som ni jobbade ihop vad gäller branding från era synvinklar?
Vi låter varumärkesdoktorn börja, tänker jag.
Aj. Jag tror väl att på ett sätt så har det väl, jag tycker det har hänt väldigt mycket på att folk jobbar ändå mer med struktur, även om jag kanske inte alltid håller med om verktyg och strukturer och så vidare, så finns ändå ansatsen att vara mera strukturerad och systematisk när man jobbar. Det tycker jag är bra. Det är markant annorlunda idag. Däremot så kan jag väl också säga att jag tycker att en del saker har nästan blivit mer förvirrade de senaste 20 åren. Alltså när man har blandat in allting från CSR till hållbarhet, begreppet syftesdrivna företag som är väldigt komplext i sig. Jag har skrivit en debattartikel till DI, hoppas de tar in den. Men det finns väldigt många saker som jag tycker också stör den här bilden. Att ytterst sett så tycker jag att det är alldeles tydligt att ett varumärke är till för sina kunder. De som faktiskt använder grejerna, de är alltid den primära målgruppen. Ibland blir det liksom för mycket av en stor filt av, och vi är bara lite allmänt gosiga som ska liksom gå till alla stakeholders och så vidare, som jag tycker stör strategiska arbetet, och det tycker jag är ett stort problem idag.
Ja, men om jag ska lägga till det, vi håller helt med. Jag tror liksom det har inte blivit enklare av att vi har så många olika då saker att liksom ta med in i det hela. Och så har vi employer branding som ska vara sitt eget, men som egentligen inte är sitt eget, tänker jag. Utan det är ju bara en employer branding för mig, jag hoppar rakt in i det. Men det borde ju bara vara proof points på varför ett varumärke lever upp för employees. Det ska ju inte vara någonting annat. Men det finns många konkurrerande saker nu som jag tror egentligen skulle utgå från varumärkesplattformen om man kunde hålla ihop det. Men när man har sagt det, så visst har det hänt mycket. Men jag tror att kanske den största förflyttningen egentligen är på utsidan av det vi sysslar med när vi sysslar med varumärke. Och det är att jag tror att det du är inne på, att jag tror att förväntningarna och kraven på varumärken har förändrats så otroligt mycket. Och dels är det ju extrema krav på att det inte går fel. Men det är också extrema krav på att man faktiskt bryr sig. Man kan inte försöka vara allt för alla längre. För att då, man kan inte liksom vilja göra reklam i Qatar samtidigt som man stödjer Saudiarabien och säger att man står för förflyttningen inom kvinnlig sport. Man kan inte vara allt för alla. Och det är lite grann där man kommer från Kellogg och masskommunikationen. Där kunde man mer vara allt för alla. Man kan inte det längre. Man måste välja på något sätt. Och där tror jag det här autentiska kravet på autenticism, säger man, va? Kommer bara bli ännu större, tror jag. Det kommer bara öka upp, och det här tror jag stressar många företag. Och organisationer, man behöver inte vara kommersiell för det, utan det är så detta, men var är våra gränsdragningar. Och gör vi det eller gör vi inte detta? Och står vi för det eller står vi inte för detta? Och då tror jag ännu mer det sätts på sin spets. För då måste det ju följa i, då måste det ju följa ut i organisationen. Då måste det ju vara så att då måste vi följa det i våra försäljningsfokusområden, i produktutvecklingen och så vidare. Och jag tror den har vi bara sett början på. Och jag tror att många, och det slår ju igenom, nu slår det igenom direkt i din på aktie alltså de svängningarna som sker i ditt aktiepris när du går fel med vad ditt varumärke uppfattas som att vi håller på med, de är ju drastiska alltså.
Ja. Det och det är väldigt svårt det där. Jag har ju, alltså jag har ju sett kanske hälften av börsens A-lista, deras varumärkesplattformar just nu. Och jag skulle säga att en av de vanligaste begreppen som man vill ha när man är ett svenskt företag, om man också är lite internationell, det är att man säger någonting i stil med vi har svenska värderingar, eller vi är progressiva, eller vi är, alltså man vill vara innovativ, men lite på det där svenska sättet att vi är minsann också så lite moraliskt fina och bra människor. Jättebra. Men det här är ett jätteproblem att jobba mer praktiskt. Vad innebär det när man säljer grejer i Indien? Alltså hur progressiv ska man vara för att vara trovärdigt progressiv, men också inte vara helt bindgalen i en annan kultur? Och så att många av de saker som jag tycker har tagits in i varumärkesplattformar av ganska stora företag som så att säga självklara och lite oproblematiska är i praktiken väldigt svåra att jobba med. Och det där tror jag kommer kanske vara ett tema på många företag de kommande åren, att de måste gå in och städa.
Det tror du rätt i. Och så som världen utvecklar sig så har den blivit en mycket, mycket mer svår fråga. Eftersom det är mer polariserat så kan man inte... Jag tror det finns massa jobb att göra där, Mats, för dig som är varumärkesexpert och konsult. Ja, det tror jag verkligen. Jag tror inte alls att den där är enkel. Och det fick man att tänka på när vi gjorde Make Yourself Heard, och vi hade var väldigt passionerade Asian Pacific chef som sa till oss, men det kan vi inte säga i Kina, vi kan inte uppmuntra dem att make yourself heard. Och jag minns att jag tänkte då, som hade visserligen jobbat ganska mycket utomlands men inte i Kina, bara tänkte nej, just det, hur måste vi phrasa detta liksom i den kontexten. Och då var det ju inte all, det var ju inte så stor sak då som det är nu, men jag tror att det är en, och jag tror den polariserade världen, att den här kommer bli större faktiskt. Ja. Och någonting att jobba med. Och jag tror faktiskt att det börjar med det vi var tidigare, jag tror faktiskt att det börjar med då att man är otroligt ödmjuk inför att man måste förstå insikterna. Vem pratar jag med? Vem ska jag leverera till? Var är mitt fokus på något sätt för att man ska hamna rätt i det?
Och där behöver vi, kanske tänka lite på refrängen och ge våra lyssnare en möjlig sammanfattning så att de kan få med sig några to-do-saker, det vill man ju alltid ha. Så att avslutningsvis så är det kanon om ni kan ge några råd till dem som lyssnar. Vi kan börja med Mats, vad är dina råd?
Jag tror att ni, om det är något tema kanske idag, så är det ju det här att man måste se komplexiteten, kartlägga den och jobba väldigt strukturerat för att kunna hantera den. Och en av grejerna jag vill tillägga på det är att terminologi, det kan låta tråkigt och akademiskt, men gud vad mycket energi som sipprar bort i de här processerna när folk bara pratar förbi varandra och inte vet vad de menar med orden. Så att jag tror att både struktur och att man faktiskt tar det här på allvar, att det här är en kompetens, det här är någonting som, om man ska liksom spara tid och frustration och få resultat, så måste man få in begreppsapparat också i så att säga de mötena där man fattar de viktiga besluten. Så det är väl struktur och terminologi skulle jag kanske börja med att säga.
Ja, och för att lägga till då så skulle jag säga att liksom verkligen sätta som sitt arbetssätt att man alltid börjar med insikt, att man alltid tittar utanför sig själv. För det frigör också en massa, tar bort en massa komplexitet och gör också saker lite enklare. Och det andra är att jag skulle säga det som ju kanske allt det här egentligen handlar om, men att verkligen man måste se varumärket som någonting som är någonting vi ska leva upp till i allting vi levererar i bolaget. Vare sig det är våra produkter eller vårt sätt att arbeta eller vårt ledarskap. Vad som är vårt varumärkeslöfte och varför är det trovärdigt? Och då måste det gå igenom hela. Så man kan inte göra varumärke i silo. Och man kan inte göra varumärke i silo tillsammans med marketing. För då tippar det över hur andra ser på det helt enkelt. Så jag tror verkligen att man måste, antingen så är VD:n själv så engagerad eller så måste man delegera det ansvaret att tydligt sätt att varumärke är någonting som går igenom hela organisationen och att man måste få lov att ha den typen av effekt och impact.
Och om jag då sätter på mig akademikerhatten och dessutom min lilla konsulthatt så skulle jag nog sammanfatta att man behöver ha de tre I:na. Och de tre I:na blir då insikt, involvering, investering. Så först så hittar vi insikten som vi involverar vårt företag i, så vi vet vad vi ska bygga. Och sen investerar vi och vi är långsiktiga och kontinuerliga i det. Vad tror ni om det?
Den var
Det är alldeles
mycket bra.
underbart. Du kunde gjort den här själv, Alexander, den här podden.
Ja, du behöver inte oss.
Ja.
Hör ni,
Jag ska lägga
fantastiskt.
till en sak till. Jag tycker att det är viktigt också att om man hänger på detta så fundera också på vilka är med i varumärkesprocesser i era företag. Och då menar jag både internt men även externt. Vad är det för kompetens ni tar in? För väldigt ofta så blir det liksom att man får ju det man liksom har köpt. Alltså blir det designorienterat så är det ju liksom design det kommer att bli. Ställer man frågan så att säga hur kan vi sälja mer lite dyrare? Ja då kommer det så att säga vara den sortens svar man kommer att få. Så att bemanningen är också väldigt viktig. Och det tycker jag också ibland har kommit bort lite att man tror att ja, och så tar vi in någon som kan det där med varumärken. Men vad kan de om varumärke egentligen?
Då ger vi Helene de avslutande orden.
Ja, men jag håller helt och hållet med om det sista. Och sen så gillar jag dina tre i. Jag tror det sammanfattar extremt bra det vi pratar om. Det är verkligen insikt, involvering av rätt personer med rätt fokus kring det. Och sen så alltid måste man vara långsiktig. Det har vi inte pratat om. Jag tror både jag och Mats tog det givet. Men det är en investering på lång tid. Och det är ingenting man ska byta ut vartannat år. Det är verkligen en långsiktig tanke.
Vad charmigt det är när vi är överens. Då tackar vi så mycket för den här podden och så hörs vi snart igen.
Tack så mycket.
Tackar.